Barnen har gått redan sen när skolan var bra. Vi ska få bibeltexten för idag på skärmen där framme. Jag har gjort ordning det så det ska kunna synas. Och det är från första Johannes brev kapitel 2 och vers 15-17. Där kom den. Vi läser i Jesu namn. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Det är allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Alltså, älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär, högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Amen. Låt oss gå till Herren i bön. Himmelske Fader, tack för att vi får vara samlade i ditt hus. Denna oerhörda förmån att vi får tillhöra den skara som har fått upptäcka vem du är, Jesus. Och jag vill prisa ditt namn. Jag vill tacka dig för den person som har blivit frälst nyligen som vi hörde om här. Jag vill tacka dig för dem som kom på tacokvällen i fredags. Tacka dig Herre för att du har all makt i himlen och på jorden. Och det som är omöjligt för människor, det är möjligt för dig. Och jag vill ära och upphöja dig Jesus. Jag vill också be dig om nåd för den här stunden att du ska röra vid mig och alla som sitter här. Låt din ande göra ordet levande, Herre. Att det får vara du som talar idag och inte jag, inte någon annan. Det får vara du, Herre, som säger vad du vill säga till oss. Tack att du har alltid ett ärende till din församling. Och du vill alltid lyfta och bära och uppmuntra din församling. Och jag ber, Herre, låt din ande komma över ordet och göra det levande idag. I Jesu namn. Amen. I början av året här så talade jag över en annan rubrik. Min rubrik idag är Älska inte världen. Men den 7 januari talade jag över att vi skulle älska bröderna. Älska Guds församling. Och jag citerar vad jag skrev i mitt utkast då. Och då skrev jag så här. Vad Johannes gör i sitt första brev, det vi har läst och även tidigare, bland många andra saker, det är att framställa den sanna tron på Jesus i formen av en serie tester som varje kristen kan och ska underkasta sig för att utröna om man verkligen är troende. Bakgrunden var det. Det hade kommit in en massa saker i församlingarna. Det hade gått en viss tid. Det fanns en viss förvirring. Vem är verkligen frälst? Vem är inte det? Och då skriver Johannes sitt brev bland annat för att hjälpa dem att förstå om de var troende eller inte. Och när jag talar om att älska bröderna så kom vi fram till det att en pånyttfödd kristen måste älska församlingen. Men den som säger sig vara kristen och inte har någon kärlek till församlingen alls, sen vem församlingen är det en annan fråga, är inte en kristen. För han säger, vi vet att vi har gått över från döden till livet för vi älskar bröderna. Det betyder inte att vi älskar bröderna och därför blir vi frälsta. Utan det som Luther sa, att en goda gärningar gör inte en kristen, men en kristen gör goda gärningar. Att vi älskar bröderna är ett tecken på att vi verkligen har blivit födda på nytt. Har vi ingen kärlek till Guds församling, då har Gud inte fött oss på nytt. Det var det vi kom fram till då. Här, lite längre fram i Johannesbrevet, så ger Johannes åt ett annat test. Som också handlar om kärlek. Testet om bröderna handlar om vad vi ska älska. Och naturligtvis ska vi inte bara älska bröderna. Vi ska älska Herren vår Gud först och främst. Jesus Kristus och hans verk. Va? Men här handlar det om något vi inte ska älska. Så att vår kärlek ska vara riktad mot vår Herre och mot våra bröder. Men inte till världen. Och det är det vi stöter på här. Jättebra, Josef, du tog fram nästa bild. Du kan låta den ligga där ett tag. För vi ställs här inför ett antal begrepp som Johannes använder. Ord. Och det är viktigt att vi förstår vad de betyder. Jag kommer att börja med att gå igenom dem. Det var någon som sa till mig en gång så här att som tyckte det var bra när jag predikade. Och det händer ju ibland att folk tycker det. Det är inte så ofta, men det händer ibland att folk uppskattar det. Och det var någon som sa så här. Att du går ju bara igenom det du har läst och förklarar vad det är. Och då sa jag någonting i den här stilen att jag kan inte göra på något annat sätt. Jag kan bara gå igenom det som står här, försöka förklara det så gott jag kan. Och sen lämnar jag åt er att pröva det. Något annat kan jag inte komma med. Och jag tror inte att det är meningen heller. Jag skulle kunna stå här och dra en massa tjusiga historier och blända er med min talekonst. För jag kan göra sånt också. Men då känner jag när jag kommer hem att då har jag misslyckats. Om jag får er att skratta och ha det jätteroligt enbart. Men inte ger er någonting av det som står här. Då är det här totalt meningslöst. Då är det en predikan, då är det ett kåseri. Min pappa brukar säga så här att om det finns någonting man måste hålla sig borta ifrån. Då är det religiöst snömos. Vet man snömos äter någonting? Det är sånt där prat bara, va? När man vindlar till det och formulerar sig så vackert så att folk blir jätteimponerade och säger dem, wow, det där var djupt. Ja, men vad betyder det då? Ja, det vet jag inte, men djupt det var. Det där måste vi hålla oss borta från. Om folk bara blir förstummade över hur duktiga vi är på att formulera oss, då har vi inte nått någonstans. Det enda vi kan göra det är förmedla vad ordet säger. Ja. Därför att det är där kraften till frälsning finns. Jag brukar inte rekommendera tidningar. Men jag läste en fantastisk artikel i Världen idag i veckan. Och det handlar om en kvinna som hade levt i en mycket osund relation. Ni kan gå in och läsa det själva. Hon hamnade i en bibelstudiegrupp. Och hon var helt inställd på att de kommer att döma mig för mitt sätt att leva när jag är här. Så hon hade taggarna utåt. Men hon upplevde inte alls det. Istället upplevde hon att de hade en erfarenhet av Gud som hon saknade. För hon bekände sig som kristen. Men hade inga erfarenheter. För henne var det bara ett namn. Hon var uppvuxen i det. Sen kunde hon välja att leva hur hon ville. Och det var ju därav den osunda livsstilen hade kommit in. Men så säger hon att vändningen kom när jag fick läsa vissa saker i Bibeln. För då kom hon till en bibelvers som talade om att vissa människor i en församling i Bibeln hade levt på ett orent sätt. Men Gud hade förvandlat dem. Då vände alltihopa. Det var inte när någon försökte övertala henne eller visa henne hur fel hon hade. Utan det var när hon ställdes inför skriftens klara ord. Då gjorde Gud någonting. Och det är min bön alltid när jag står här uppe. Herre, jag vill inte synas. Jag vill att ni glömmer mig. Om jag fick bestämma så skulle jag köra ljudet varenda söndag och slippa visa mig här uppe. Men nu är jag kallad till att vara här. Och då får jag förmedla det som står här och göra inget annat. Innan vi går in i de här begreppen. Då ska jag läsa den här bibeltexten i några andra översättningar. Jag letar upp alla jag hade. Och det är lite annorlunda ordvändningar. Och det står i en alldeles ny bibel som kom för 2 år sedan. Älska inte världen och det som finns i den. För om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt det som finns i världen, de fysiska begären, ögonens begär, livet man skryter över, sådant kommer inte från fadern utan från världen. Och världen ska gå under med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Det här var nu-bibeln 2015. Sen svenska reformationsbibeln från 2017. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. För allt det som är i världen, köttet begär, ögonens begär, ett högfärdigt levnadssätt. Det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Sen flyttar vi oss 100 år tillbaka i tiden. 1917, då lät det så här. Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är Faderns kärlek icke i honom. Ty allt som är i världen, köttets begärelse, ögonens begärelse, högfärd över detta livets goda, det är icke av Fadern utan av världen. Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förbliver evinnerligen. Det är vackert språk, va? Sen har vi Bibel 2000 då. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. För det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Sen näst sista, levande Bibeln. Älska inte den här onda världen och allt den lockar med. För den som älskar världen och dess ondska har inte släppt in Faderns kärlek i sitt liv. Världen lockar ju ständigt med att vi ska tillfredsställa våra fysiska begär. Att vi ska kräva och få allt vi ser. Och att vi ska skryta över oss själva och det vi har. Men sånt kommer inte från Fadern utan från världen. Och den här världen ska gå under med alla sina frestelser. Men den som gör Guds vilja ska leva för evigt. Och så sista då. Den okända översättningen som heter Svensk Bibel bara. Älska inte världen och inte heller det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. För allt som finns i världen, den fallna naturens begär och ögonens begär och skryt över livsstil och tillgångar, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär försvinner. Men den som utför Guds vilja förblir i evighet. Nu har ni hört den här texten så många gånger. Nu har ni nästan skavsår i öronen. Nu ska jag inte läsa den mer. När vi går in på de här orden, vad de betyder. Nu får du backa lite grann, Josef. Nu har du sprungit fram här till lite. Nu backar jag några bilder. Där ja, tack. Jag läste en gång en biografi över en person som heter C.S. Lewis. Han kallas i den boken för Jack. Han var en av kristna världens största apologeter genom tiderna. Det berättas när han var ung så hade han en oerhört torr privatlärare i England när han växte upp. Och den här mannen, han var så torr och tråkig så att när damerna i hans hus satt och drack te eller någonting som de gjorde på engelska landsbygden och pratade om banala saker, då kunde han komma in och så kunde han fälla sådana här kommentarer. Ladies, please define the terms you are using. Och då menar han så här. När ni ska sitta och prata om sådana här banala saker, förklara vad ni menar med era ord. Vad menar ni egentligen när ni säger att det är vackert väder? Det förstår vi intuitivt. Men han var alltså den person som grävde ner sig i vad ord betyder. Och tyckte det var jätteviktigt. Och det där förde han vidare sen till C.S. Lewis som blev en stor författare. Var snäll och definiera de begrepp ni använder. Jag kan tycka att det är en lustig historia. En sån där jättetorr engelsk gentleman som saknar humor fullständigt. Så kommer han in och så förstör han en trevlig stund på det sättet. Jag kan tycka att det är en lustig historia. Men det finns någonting i det här. Om vi inte vet vad orden betyder, känner ni igen den citatet, då blir vi främlingar för varandra. Och det här säger Paulus när han talar om tungotalet. Han säger, om ni talar i tungor i församlingen och folk inte förstår det inte översätts, då leder det till främlingskap. Och om vi inte förstår vad vi menar när vi talar om världen och Faderns kärlek och allt det här, då blir vi främlingar för varandra. Eller hur? Om vi inte vet vad det är. Och det här är likadant i samhället. För människor i världen jobbar väldigt mycket med ord. Någonting som folk kör jättemycket med idag, det är alla människors lika värde. Jag tycker det är ointressant att diskutera på ett sätt. För den som var mer värd än oss alla, han har lidit på korset för att frälsa oss. Men jag skulle vilja ställa en fråga ibland. Vad menar man egentligen när man säger så? Därför att det används som argument för fruktansvärda saker. Alla människor är lika värda. Därför har alla rätt att göra som de vill. Därför är det viktigt att stanna upp ibland och fråga, vad betyder det här egentligen? Vad menar ni när du säger så? Vad betyder de här orden du använder? Om jag backar från det och tillbaka till bibeltexten. Vad betyder de här orden? Älska inte världen. Vad är det för värld vi inte ska älska? Vad menar han? Förstår ni vad jag är ute efter? Ord är viktigt. Därför att det var ord som Gud använde för att skapa allting. Eller hur? Ord har kraft. Ord har makt. Det är viktigt att vi förstår ord på rätt sätt. Jag ska gå igenom de här begreppen. Och sen ska jag säga mycket kort hur vi ska förhålla oss till det. Vad är världen? Jag har fetmarkerat ordet där uppe. Det grekiska ordet är kosmos. Det känner vi igen som världsalltet. Det kan avse den fysiska världen, skapelsen med allt som finns i den och alla människor som finns i den. Och detta är en värld som Gud har skapat. Men som från början var god, men sen drogs ned i fallet i Edens lustgård. Och som fortsätter att dras ner i syndens träsk, därför att alla människor synder. Så världen är god, men den har blivit ond genom människans fall. Men i bildlig mening, och det är här Johannes använder ordet på det sättet, avser världen också summan av allt det mänskliga som står i opposition till Gud. All mänsklig visdom, livsåskådning och livsstil som inte tar sin utgångspunkt i Guds vilja och evangeliet. Detta är ett samlingsnamn då, världen. I princip kan man säga att den här världen då betecknar summan av alla människors fallna naturer. Människans syndiga tankar, levande och Guds frånvändhet. Och alla följder som detta får. Alltså allt det här vi har runt omkring oss som drar oss bort från Gud. Skapelsen gör inte det. För den vittnar om Guds härlighet. När du vaknar på morgonen ser du ut över de böljande fälten i Jönåker på sommaren. Det är fantastiskt, tänker du. Wow, vilken vishet vår skapare har. Men när du sen kanske går in och ser på tv och så ser du i morgonsoffan sitter folk och pratar strunt, rent ut sagt. Där har du världen. Världen som vill dra dig bort från att beundra den skapare som har skapat allting. Förstår ni skillnaden? Vi lever i en värld som är skadad på grund av synden. Den ska ju fortfarande älska, men inte det världsväsende som har genom syndens makt tagit kontrollen över människorna. Det är världen. Och man kan läsa i en massa lexikon om det här. Jag tittade ett lexikon. Då står det så här att världen kan beteckna den ogudaktiga mängden, hela människosläktet som är främmande från Gud, för Gud. Och därför är fientliga mot Kristus. Men också hela mängden av jordiska varor, gåvor, rikedomar, fördelar, nöjen etc. som, citat, även om de är tomma och svaga och flyktiga skapar åtrå och förför människor bort från Gud. Alltså även sånt i världen som Gud har skapat kan användas för att få oss bort ifrån den rätta vägen. Detta är världen. Det intressanta är, och jag såg det när jag studerade det här, första gången ordet används i Nya Testamentet, kosmos. Det är när vår Herre själv i Matteus 4 frestas av djävulen. Då står det. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen. Kosmos, där kom det ordet in. Och deras härlighet. Och han sa, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort Satan, det står skrivet. Herren är Gud ska du tillbe, endast honom ska du tjäna. Djävulen vill få Jesus att älska världen och världens härlighet och glans, som vi sjunger en gammal sång, mer än fadern själv. Och därigenom göra det otänkbara, falla ner och tillbe honom som är världens Gud. Och som belöning så ska han få alla riken i världen och deras härlighet. Något som djävulen faktiskt inte kunde ge Jesus. Det är min uppfattning. Det sägs inte rent ut. Men hela jorden och allt som finns tillhör Herren. Så här erbjuds Jesus någonting som har rikedom och ära och makt och allting. Något som man inte kan få. Men Jesus avvisar förslaget. Detta är världen. Första gången vi stöter på det. Sen nästa då, om vi tar nästa bild. Inte heller det som är i världen. Det som finns i världen, skriver Johannes. Och detta hör tätt samman med det föregående. Och det finns tre saker som Johannes räknar upp här som vi inte ska älska. Och det första är, vi byter bild. Köttets begär. En översättning som vi läste förut. säger den fallna naturens begär. Detta betecknar den fallna mänskliga naturen, den onda sidan av vårt väsen som älskar synden och vill göra uppror mot Gud. Vi läser i Jesaja 53 att vårt problem var att vi alla var som får, vi ville gå vår egen väg. Därför la Herren all vår skuld på honom. Ordet för begär här i grekiska är intressant därför att det betecknar en längtan eller lust att göra något förbjudet. Och när du sitter och tittar på morgonsoffan nu för tiden får du ofta höra att det är väldigt viktigt att vi bryter våra normer. Detta är den svenska översättningen av det jag talar om precis nu. Köttets begär, det handlar om att gå ut över de gränser som Gud har satt upp och göra det som är förbjudet. Och när man har gjort det som är förbjudet en gång, då har gränsen flyttats. Så tar man nästa grej och nästa grej och nästa grej. Därför att gränsen flyttas hela tiden, samvetet svalnar och blir fullständigt kallt. Och till slut kan man göra vad som helst. Och sen säger man, men alla människor är lika mycket värda. Därför har jag rätt att göra precis som jag själv vill. Vem är du att komma till mig och säga att jag gör fel? Ni känner igen det här. Ni vet precis så här tongångarna går. Detta är köttets begär och det finns i världen. Och mina vänner, vi ska inte älska det. Inte följa det. För då finns inte faderns kärlek i oss. Sen talas här om ögonens begär. Här avses att vi uppväcks av lust efter förbjudna saker som vi ser. Synden börjar redan där. Det kan gälla otukt. Vad säger Jesus? Den som ser på en kvinna med lust i sitt hjärta har redan där brutit hennes äktenskap. En av de mest tragiska historier i Bibeln är när kung David är på taket. Han är på höjden av sin makt. Och så står han där och tittar ut i Jerusalem. Och så ser han en kvinna som badar, Batseba. Och ni känner igen den här historien. Detta ledde till äktenskapsbrott. Och för att dölja sitt brott och det faktum att hon blev gravid, så arrangerar David en fälla så att hennes man dör i strid. Han kan gifta sig med henne och så har han mörkat hela historien. Men Gud såg detta. Och David fick lida för detta resten av sitt liv. Hur började det? Han såg. David skulle ha vänt sig om när han såg det som var förbjudet. Men det gjorde han inte. Det kan gälla också dryckenskap. Har ni läst Ordspråksboken 23:31? Se inte på vinet att det är så rött att det är som glans i bägaren och rinner ner så lätt. Har ni läst den versen någon gång? Det börjar med ögonen, va? Eller hur? Det kan gälla materiella rikedomar som vi längtanfullt spanar efter. När jag berättade om Jesu frestelse ovan, det såg vi att djävulen visade Jesus alla riken i världen och deras härlighet. Alltså genom att Jesus såg vad han kunde få om han föll ner och tillbad, så skulle han bli förledd. Fienden arbetar på samma sätt idag. Mina vänner, vi måste vara noga med vad vi låter våra ögon vila på. TV, tidningar, filmer, vad som helst. När vi ser sånt som är förbjudet så kan våra begär uppväckas. Och när synden blir havande leder den, förlåt mig, frestelsen blir havande leder till synd, synden leder till död. Ögonens begär, mycket viktigt. Och varför inte läsa Hebreerbrevet 12 då, där det står så här. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, ja, just det. Alltså det är viktigt vad vi vilar våra ögon på. Vem är det jag vänder mig till? För det är så här, låter jag mina ögon vila på fel ställe förr eller senare så faller jag. Det gäller att se upp. Men ser jag på Jesus, då är jag fri. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Och han uppväcker aldrig onda begär i oss. Det gör världen. Och så det tredje som hör till den här världen. Högmod över livets goda. Och även om vi inte låter köttets begär dra ner oss i fel riktning eller ögonens begär leda oss vilse, så kan vi ändå göra misstaget att vi blir högmodiga över det vi har. Lyssna nu, översättningarna som jag läste var så här. Vad högfärden skryter med, eller att vi ska skryta över oss själva och det vi har, eller skryt över livsstil och tillgångar. Även sånt vi äger, som är gåvor från Gud, kan bli en snara för oss om vi glömmer vem vi har fått det från. Och om vi börjar skryta över det. Oavsett om det är intellektuella tillgångar, En människa som är smart kan bli arrogant och se ner på alla andra som inte har samma intellektuella kapacitet. Eller kan vara sånt vi har på banken, eller bilar, hus, båtar, resor eller överflöd av mat och bekymmerslös tillvaro. Känner ni igen det? Vad var Sodoms synd i Gamla testamentet? Det står väldigt tydligt i en av profetböckerna. Överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet. De blev högmodiga över allt de hade. Och så slutade som de gjorde. Vad det nu är. Bibeln varnar oss här att inta oss av högmod över livets goda. Nu ska ni inte missförstå mig. Gud är inte emot att vi njuter av livet. Paulus säger på ett ställe att Gud ger oss rikligt allt att njuta av. Så det är okej. Men vad är vår attityd till det? Tar vi emot det som en gåva från Gud, njuter av det, tackar honom? Eller tar vi emot det som en gåva från Gud, glömmer att det kommer från Gud och sen går vi till våra medmänniskor och säger, se här vad jag har. Kolla hur duktig jag är, hur hög lön jag har, eller utbildning jag har, eller vad som helst. Högfärd eller högmod över livets goda. Det kommer inte heller från Fadern, utan från världen. Nästa ord är förgår. Världen och dess begär förgår. Både världen och det som är i världen ska förgå, säger Johannes. Här används ett ord som betyder att passera en plats. När Jesus kommer med korset utanför i slutet av Via Dolorosa och när han inte orkar bära längre, så står det att Simon från Cyrene dök upp där. Han kom förbi den platsen. Han skulle bara passera, men då blev han tvingad att bära Jesu kors, står det. Egentligen var det inte hela korset, utan bara den här tvärslån. Stolpen stod redan på Golgata. När Jesus fick bära det här, det var den här horisontella biten som Jesus fick bära. Men han orkade inte för att han hade blivit piskad, så Simon får hjälpa honom. Det är vad ordet betyder. Alltså, saker och ting ska passera. Världen och dess begär är någonting som finns nu, men som i nästa ögonblick är borta. Det är vad Johannes säger här. Det talar om flyktiga saker, sånt som dyker upp och sedan försvinner. Sådan är världen och allt som finns i den. Det ska passera, försvinna och förgå som om det aldrig hade funnits till. Det är inte värt att bygga sitt liv på. Där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. När den här världen förgås, om ditt hjärta är din skatt, eller om mitt hjärta är i min skatt, vad det nu är, då förgås hjärtat med världen. Detta är vad Johannes försöker säga oss. Han talar istället om det allra viktigaste, Faderns kärlek. Faderns kärlek är för oss som är kristna motsatsen till världen och världsväsendet. Att älska världen, det som finns i det, blir omöjligt om man vill vara fylld av Faderns kärlek. Och det lustiga här är att det var Faderns kärlek som ledde honom till att sända sonen som ett försoningsoffer. Vi har läst, så älskade Gud världen, va? Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Eller hur? Så paradoxalt är det så. Faderns kärlek är riktad till den värld som du och jag inte ska älska. Eller hur? Han var den enda som kunde reagera på rätt sätt. Om Fadern älskar världen, då leder det till att han gör något för att frälsa världen. Om du och jag älskar världen, då leder det till att vi vill följa världen. Och då är inte Faderns kärlek till oss. Det här är oerhört paradoxalt egentligen. Men man ska ha tungan rätt i mun. Gud älskar den värld han har skapat, men inte vad vi människor har gjort den till genom vår synd. Det är viktigt att komma ihåg. Fadern ser inte ner på världen och säger, det är okej allt ni håller på med. Nej, men jag har känt min son som ett försoningsoffer för era synder. Det gäller också det personliga planet. Vad sa Billy Graham? Gud älskar oss som vi är, men älskar oss för mycket för att låta oss förbli som vi är. Han älskar oss mitt i vår svaghet. Men världen och vi är skapade av Gud, vi är fallna, måste försonas med Fadern genom sonens blod. Johannes säger också längre fram, det är Faderns kärlek som gör att vi kan kallas Guds barn. I tredje kapitlet säger han, första versen, Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Det är Faderns kärlek som gör oss till Guds barn. Och Faderns kärlek är något okänt för världen eftersom de inte känner honom. Och därigenom känner de inte heller Guds barn. Men jag kan mycket väl tänka mig, vi hörde alldeles nyss här, om någon som har blivit frälst. Som hade varit i någon kyrka inne i stan, vad hade gjort en spärrkyrka? Och känt en sån värme, vad är det? Det kan människor inte producera. Det är Faderns kärlek man känner. Och de två familjer vi hade här i söndags, som vi ska fortsätta be för och bjuda in igen. Om de, och det är min bön, upplevde någonting som berörde dem. Vad är det? Är det att vi är så trevliga? Nej, trevliga människor kan man möta överallt. Idrottsföreningar, folk som säljer bingolotter, vad som helst. Vad har församlingen som är annorlunda? Faderns kärlek. Alltså det finns någonting som är helt annorlunda än den världen har erbjudit där ute. En värme som går rakt in till människors hjärta. Och det är vad vi behöver. Faderns kärlek. Att vi älskar församlingen med Faderns kärlek. Och älskar människorna i världen. Inte världen, men människorna i världen. Med Faderns kärlek. Men det lustiga är också, när jag såg det här. Faderns kärlek. Vad är det eviga föremålet för Faderns kärlek? Det är faktiskt inte världen. Det är något annat. Vem är det Fadern älskar från evighet till evighet? Någon som vill gissa? Det är riktigt. Han älskar oss från evighet till evighet. Men det finns någon han faktiskt älskar innan han hade skapat oss. Sonen. Jesus säger själv i sin avskedsbön. Fadern har älskat mig innan världens grund var lagd. Innan det fanns någonting, innan stjärnor och planeter formades, innan Gud hade skapat de ekvationer som styr hela världshaltet. Innan han ens hade tänkt på oss, om man nu kan säga innan i evighetens värld, så lever Fadern och Sonen i en fullkomlig kärleksgemenskap. Någon har beskrivit det som den gudomliga dansen. Gud, Fadern, Gud. Sonen älskar varandra och den här kärleken är den heliga ande. De finns där, det behöver ingenting. Men ur utflödet av detta överflöd så skapar Fadern sedan världen genom Sonen. Och Gud älskar Fadern, och det här är så märkligt. Att vara fylld av Faderns kärlek är då att älska Sonen. Eller hur? För Faderns kärlek är riktad till Sonen i första hand. Och när du och jag inte älskar världen utan är fyllda av Faderns kärlek, vad kommer vi älska då? Jesus. Ser ni det? Jag har beslutat att följa Jesus. Sjunger vi, va? Jag följer korset och lämnar världen. Just det. Så när du och jag får uppleva detta underbara, att Faderns kärlek fyller oss, vem kommer vi att älska? Vi kommer att älska människorna som Fadern gjorde det. Men framför allt Jesus Kristus, hans son. För detta är det eviga föremålet för Guds kärlek. Nästa begrepp, Guds vilja. Guds vilja, hans planer, tankar, det han gör och vill, är att vi ska tro på honom som Fadern har sänt. När Johannes skriver sitt evangelium så är det en diskussion mellan Jesus och judarna. Och de kommer till honom och säger, vad ska vi göra för att göra Guds gärningar? Vad ska jag göra för att bli frälst? Frågade fångvaktaren i Efesos, tror jag det var, eller Filippi, där Paulus och Silas satt i fängelse. Tro på Herren Jesus. Och Jesus säger också till de judar som kom till honom, för de ville veta, vad ska vi uppfylla för regler? Hur kan vi göra olika saker för att förtjäna frälsningen? För att göra Guds gärningar, göra Guds vilja, ska ni tro på den som Fadern har sänt. Guds kärlek vrider oss alltid till att ge Sonen uppmärksamhet och tro. Sista begreppet här, innan vi samlar ihop det här. Förbli i evighet. Orden betyder här att man stannar kvar på en given plats, i ett tillstånd eller en relation. Och att göra det till eller in i en oavbruten tidsålder, det vill säga för evigt. Här talas om evigt liv. När vi beslutar att följa Jesus och följer korset och lämnar världen och aldrig mer tillbaka gå, då säger Bibeln, vi får evigt liv. Vi förblir evinnerligen. Världen och dess lockelse ska förgå, den ska försvinna. Det ska vara som om vinden blåser på det och aldrig har varit där. Men den som gör Guds vilja, tror på sonen, är fylld med Guds kärlek. Och den ska förbli i evighet. Om vi samlar ihop det här nu då. Vad ska vi alltså inte göra? Vi ska inte älska världen. Här står orden i presens. Det betyder att vi inte aktivt, kontinuerligt ska följa det världsväsende vi har omkring oss. Det säger ingenting om vår dagsform. Vår syster här vittnar om hur det kan vara ibland. Livet går upp och ner. Man har perioder när det inte fungerar. Och så har man perioder när det fungerar. Men det viktiga är vad som händer på längre sikt. Kan jag se att Gud faktiskt arbetar i mig? Kan jag se att jag får seger mer och mer över det synd och begär som finns i världen? Kan jag se att det faktiskt händer någonting? Om ingenting händer någonsin, eller jag snarare blir mer och mer slav eller under de begär som finns i världen, jo, det är det fara värt att jag inte är född på nytt. Men ser jag att jag trots mina brister faktiskt växer, det händer något med mig. Gud gör någonting. Det är inte så att jag ställer mig upp och säger pris för Gud för att jag är så bra, utan pris för Gud för vad han gör i mig. Han kommer och säger följ mig, jag ska göra er till. Och så säger han människofisken. Det gäller det här också. Gud kallar oss att lämna världen, inte älska den, vara fylld av Guds kärlek. Och sedan se hur han steg för steg förvandlar dig och mig. Detta är kristendom. Att genom Guds andes inverkan förvandlas till likhet med sonen. För att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och bröderna gäller även er systrar. För det betyder egentligen syskon. Detta är en seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Allt det handlar om Jesus. Faderns kärlek handlar om att älska Jesus. Att inte älska världen, det handlar om att följa Jesus. Och att korsfästa sina begär och ögonens begär och sluta skryta över allt det goda man har. Det handlar om att dö tillsammans med Jesus Kristus. Om vi tar det här till oss, då säger Johannes, då är vi verkligen troende. Låt oss göra det. Och låt oss tro. Och inte älska världen, utan älska Jesus. Amen. Fader i himmelen, Jesu namn. Tack för den här förmiddagen i Betelkyrkan i Jönåker. Tack att du lever idag. Du är verksam i vår gemenskap. Och Herre, nu ska vi fira din måltid tillsammans. Du ber vi dig att du med din ande ska vidröra oss. Välsigna var och en som är här. Hjälp oss, Herre. Att vi inte älskar den värld som förgår, utan älskar dig. Du som har lidit, dött och uppstått för våra synder. Fader, om det finns någon broder och syster som idag är osäker på sin frälsning, då ber jag dig, Herre, att du med din ande ska komma över denna just nu. Och utverka, Herre, en total frälsningsvisshet. Jag tackar dig för att den personen ska få gå härifrån fylld av glädje över att det finns ett riktigt beslut att följa dig, att lämna världen och aldrig mer tillbaka gå. Tack Jesus för din kraft. Amen. Vi ska få en sång innan vi firar Herrens måltid. Varsågod.